I det här avsnittet nördar vi ner oss i fysiologin bakom löpning. Vi snackar aerob och anaerob tröskel. Vi pratar om vad som egentligen händer i kroppen när du springer och hur du kan använda den kunskapen för att träna smartare, oavsett ålder eller nivå. Välkommen till Allt mellan träning och hälsa, podcasten om ett aktivt och hälsamt liv. Jag heter Andreas Nerve. Den här podden från Folkhälsan Utbildning ger dig tips och inspiration för en hållbar livsstil, oavsett om du är nybörjare eller erfaren. Så häng med när vi utforskar allt mellan träning och hälsa. Nå, hej hej, välkommen tillbaka till dagens avsnitt. Vi har ett Captain Folkhälsan Niklas Viitala med nu där, utan nu kör jag solo här. Och jag sitter här i ett sån här testningslabb. Eller vad man ska kalla det.
Ja, det är ett testlab.
Ett testlab, okej. Okay. Och som ni hörde så hörde vi en röst där. Och det är Mika Lehtonen som i hans utrymme som man sitter i. Och kanske du kan berätta lite vem du är?
Ja, tack. Ja, jag heter Mika Lehtonen och representerar mitt eget företag som heter OY Endurance for Life AB. Som jag grundade där i början av 2000-talet. Och syftet med det här företaget är att jobba med folk som är intresserade av idrott eller motion och hjälpa dem i sitt idrottande eller träningarna enligt vad de behöver.
Hur är du som kommer in på det här då?
Nå, jag har egentligen hållit på det här hela livet på ett eller annat sätt. Att jag har studerat idrott i Jyväskylä för ett tag sedan, några decennier sedan, och sen efter det så har jag jobbat med testing och som tränare också i många föreningar, även så i landslaget, nästan 10 år sammanlagt här för några år sedan så slutade jag med landslaget och så jobbar jag med lite närmare här hemmahållet och med de folk som behöver hjälp med någonting.
Okej, och vad har du för kunder här som här i Vasatrakten?
No, det är väldigt olika att det finns elitidrottare, men det finns också personer som tänker inleda motion och de har aldrig gjort någonting före i sitt liv, så att det är liksom från 0 till 100 ungefär. Okej, de där kunderna varierar.
Roligt att det finns också sådana, att det är bara elitmänniskor, att det finns faktiskt sådana som startar från 0.
Ja, och det är ju mest intressanta det också. Och det är jätteroligt, jag tycker det är jätteinspirerande och roligt att jobba med sådana som börjar på lite lägre nivå. Och sen började vi jobba på, så märker de själv hur de utvecklas. Så ofta liksom de där, ska vi säga, nybörjare kan vara mycket duktigare adepter än många som tror att det är bra. Men inte sen sist och slutligen beredda att göra det jobbet som behövs. Och då du börjar någonstans ifrån och gör regelbundet jobb och har lite hjälp av någon, så utvecklas du nog. Och det är så jätteroligt att följa med och se hur den här glädjen som du får när du märker att det blir bättre och börjar prestera saker som du kanske inte ens själv kunde fantisera ens att de klarar av. Och det är jättesporrande även för mig. Mm.
Jag instämmer helt att som coach också är jättekul att se att man kan påverka andras liv och att de gör bättre livsval och går rejält mycket framåt och blir kvitt kanske en massa krämpor och sånt också på köpet.
Ja, absolut. Att själva liksom till och med en sån liten bit som motion, fast det är bara en liten del av hela livet, så då man får en sån där mindre bit att fungera, så kan det påverka på alla andra områden också i livet. Och hela liksom livskvaliteten blir betydligt bättre jämfört med tidigare. Mm.
Vad är det så för motionsformer dina kunder kör med?
Det är väldigt olika. Det finns skidåkare och löpare och triathlonister och cyklister och sen OCR, det här hinderbanelöpning, är också en stark ny gren som har kommit i bilden de här senaste åren. Och sen finns ju sådana också som inte har direkt någon egen gren, utan de vill bara röra på sig mångsidigt och utvecklas mångsidigt och då vill de göra många olika saker utan att satsa på någon enskild gren enbart. Så det är väldigt olika.
Du nämnde ganska många grenar där och jag tänker på så på ett sätt att hur testar man då det här konditionen på dem alla? Är det samma metoder eller måste man anpassa till olika grenar eller hur funkar det?
No, det påverkar nog lite den där grenen att förstås om du är cyklist så det är bäst att testa dig på cykel. Om du är löpare så ska du springa. Om du är skidåkare så ska du stavgång ifall man gör ett sådant labbtest, men att det finns ju många olika sätt att testa, att alla behöver inte komma på någon sådant labbtest med direktmätning av syreupptagningsförmåga. Det finns ju många olika tester man kan göra själv också, bara man får lite instruktioner hur man gör det. Att har man klocka som mäter puls så man kommer långt med det redan.
Mm.
Att alla tester är inte så invecklade och inte behöver liksom ha någon med sig ens, utan bara lite instruktioner hur man ska göra. Och sen får man väldigt värdefull information av de där resultaten som man sen får från klockan till exempel, eller datorn, där man laddar ner sin träning på datorn.
Mm. Jag tänker på, för riktigt som en nybörjare, att behövs det tester i början?
Nej, inte testa alla i början inte, utan jag gör den här bedömningen i början då jag börjar jobba med en ny kund och se att om det är någon vits med det. Och om vi börjar på väldigt låg nivå så har den här personen en pulsmätare, så det räcker ju att då gör man sådana där tester, till exempel att man går och promenerar en halvtimme och kolla med klockan att hur mycket den där kilometerfarten den tog, den här halvtimmes länk, och ser man lite på den här pulsprofilen under träningen, så då får man redan information som man kanske behöver i början, att man inte behöver göra några desto invecklade saker.
Precis. Jag har haft en del gäster här på podden, och till exempel en gäst var Joakim Treskelin, och vi hamnar in lite på sån här tröskelträning och intervall och sån här. Och just med träning med puls. Bröderna Ingebrigtsen är ju känd för deras dubbeltröskelträning och sånt. Men jag tycker för att kunna förstå det här tröskelträning så måste man kanske förstå vad i grund och botten en tröskel är. Och du är kanske en expert på att säkert förklara vad det här tröskel. Det är ju inte en sån ingångs vid dörren, utan det är helt någonting annat.
No, ja, jag ska försöka förklara det så tydligt och enkelt som möjligt. Alltså, de här trösklarna är pulströsklar. Om man tänker på pulsen där överlag så alla har ju sin vilopuls som är någonstans, så alla har sin maxpuls någonstans. Och både vilopuls och maxpuls är väldigt individuellt, som har lite med träning att göra, bakgrund att göra, men också såna personliga egenskaper som var och en har. Och sen då man börjar med lågpuls från vila och börjar belasta, så förstås stiger pulsen. Och sen då belastningen stiger så stiger pulsen mera och mera. Och sen belastningen går dit mot max, så tar den stigningen slut någonstans. Och då har man nått sin maxpuls. Och där på vägen från vila till maxpuls så kommer det mot två olika pulströskar. Först kommer det mot den här aerobatröskeln. Och sen lite senare kommer den här anaerobatröskeln. Och man kan säga så det att allt som du gör lätt med relativt låg puls som är under din aerobtröskel är träning av grunduthållighet. Sen då du når din aerobtröskel och går förbi eller över det, så då kommer du in på fartuthållighetsområde, och då blir det träning av fartuthållighet fram till du når din anaerobtröskel. Och sen då du har gått förbi, överskridit anaerobtröskel, då blir det träning av maximal uthållighet. Och de här trösklarna är sådana att man kan fysiologiskt se vissa ändringar i kroppens omsättning och funktioner när det gäller både puls, ventilation, laktat, syreförbrukning och några till parameter som man kan se. För att sen kunna veta var de där trösklarna ligger. Och det är ju förstås att om man tränar uthållighet så det är viktigt att veta var man har sina trösklar för att man gör de där träningarna på rätt sätt. Att man får den här maximala utvecklingen och den här optimala utvecklingen av de träningar som man genomför. Och att man själv vet hur man gör olika typer av träningar. Att om man har planerat att man gör en träning som förbättrar grunduthållighet, så då måste man förstås göra träningen på så sätt att det utvecklar grunduthållighet. Och då måste man ha lite koll på de här trösklarna, att man gör det på rätt sätt. Annars gör man någonting annat och då blir det inte den här helheten i träningsprogrammet eller motionsprogrammet. Det blir liksom inte bra helhet numera och den här utvecklingen inte heller blir optimal.
Jag har själv också varit på ett löptest hos dig och jag har haft extremt stor nytta faktiskt av det här resultaten. Då jag fick reda på vad mina faktiska som trösklar, var aeroba och anaeroba trösklar var. Så till exempel var det bra för mig, jag håller på med idrottsträning och så till viss del så känner jag när eller på vilken nivå man är. Men ändå ett bra verktyg till veta att när jag ska köra lugnt och när jag ska köra hårt.
Ja, så är det. Och det finns sådana där enkla sätt att komma ganska nära de här tröskarna också då man testar då man far ut på länk själv. Att man behöver inte alltid gå på någon sån där labbtester eller liknande. Att om du far på en länk med en kompis. Och om du kan diskutera lugnt med kompisen medan du springer till exempel, att du hackar inte upp i dina orden, och då har du troligen din puls under din aerobtröskel i och med att du kan prata oavbrutet normalt med kompisen. Men sen då man går förbi eller över den här aerobatröskeln, så då blir det lite hackigare, att det är inte lika enkelt mer att prata. Det blir såna korta avstånd och man måste dra extra in andan eller liknande, att det är inte lika bekvämt att diskutera något mera samtidigt då man springer. Och sen då det, man går dit mot anaerobtröskel och över, så då blir det ju ganska så svårt att prata något mera. Ja, det är sådana ganska enkla tumregler som man kan också testa då man ut och tränar med sina kompisar.
Det är ganska vanligt att speciellt nybörjare som börjar med löpning, att händer att träffa ganska lätt över aeroba tröskeln när man är på länk. Och man kanske inte ens upplever att man har farit över aeroba tröskeln. Så varför tycker du man ska, alla säger att man ska köra det här grunduthållighet, men varför ska man göra det?
Det finns tydlig fysiologisk fakta på det där, att hur kroppen utvecklas då man gör olika saker. Och om man gör grunduthållighetsträning på rätt sätt, så förbättrar man den här aeroba omsättningsförmågan i muskulaturen, som är jätteviktig. Det ger ju grunden till all prestation, även på maxnivå. Att har man bra, stark och bred grund, så då kan man bygga högre toppar också. Och den här utvecklingen som de här ordentliga, rätt genomförda grunduthållighetsträningar gör, så är ju det där att den här syreomsättningsförmågan blir bättre. Det finns olika mindre organer i cellerna som utvecklas, som gör att det här syrekapacitet blir bättre. Och den utvecklingen möjliggör också att man utvecklas även på hårdare farter och hårdare intensitetsnivåer. Och ännu tänkte jag tillägga att det mjölksyra är ganska viktig faktor också i det här sammanhanget. Att de här syrorna är ju väldigt låga då man kör sakta, och sen då de börjar stiga över vilonivån, då börjar man gå över den här aeroba tröskeln. Det som många inte känner till är att i vila har man lite mer mjölksyra i blodet än i lätt belastning. Så att ofta när man startar på sin länk, så har man det här högre laktat i blodet än man har efter 5-10 minuter om man kör lätt belastning lätt löpning till exempel, då sjunker de här syrorna. Och sen då så småningom den här farten börjar stiga, så börjar förstås de där syrorna stiga. Och ofta just där de här syrorna överskrider den nivån där man startar, så har man också väldigt nära sin aerobtröskel. Och det är såna viktiga faktorer för kroppen att utvecklas enligt den träning man genomför.
Mm. Jag tänker just på de här laktat- och mjölksyrorna, att där kan man ju också förstöra ett träningspass. Att om man börjar alldeles för hårt, att kroppen är full med mjölksyra, att det är ganska svårt att återhämta sig mer, om tanken var det att man ska köra en lång, lugn länk.
Så är det, och det framförallt märks det i tävlingar att det är många som har dunkat huvud i väggen, även jag 100 gånger i mitt liv, att man har startat för hårt, att kroppen var inte har beredd att ta emot den belastningen, att man har gjort för dålig uppvärmning, och sen har man helt enkelt bara startat för hårt med tanke på sin egen prestationsnivå. Och med tanke på slutresultatet så det ändå blir mest avgörande att du hittar direkt den farten som du orkar hålla hela vägen genom. Att på längre distanser så gynnar det sällan göra några stora fartändringar utan du försöker hålla den maxfarten som du kan från början till slut. När det gäller, ska vi säga, från 10 kilometer upp till maraton till exempel, så den här jämna farten ofta ger bästa resultat också. Framförallt om du är lite mer erfaren. Och sen då du inleder din karriär som löpare till exempel, så då förstås gäller det att vara lite försiktig i början, att man eventuellt kan till och med öka mot slutet. Men att då är man i början av sin karriär ännu, så hinner man lära sig ännu vad de här gränserna och de här rätta nivåerna på medelfart till exempel ligger.
Mm. Du nämnde här, du tog upp de här trösklarna och du förklarar bra just om de här olika farterna, alltså grunduthållighet och fartuthållighet och maxuthållighet. Så hur ska man som betona de här tre olika områden att... Vad är som viktigt? Du sa ett grunduthållighet där, men så det är procentuellt, att hur ska man ungefär, om vi tänker på nybörjarna som ska köra igång? Att...
No, för nybörjare så är det nog ungefär 70-80% av totala träningsmängden som ska vara träning av grunduthållighet.
Det är mest tråkiga som går riktigt långsamt.
Ja, det går långsamt och det är kanske lite tråkigt i början, men att det krävs lite tid och tålamod, då blir det nog bra. Och sen just att om du är nybörjare så det gäller att hitta de där motionssätten som går att genomföra med lite lägre puls. För oftast i början av löparkarriär så det blir ju precis som du just sa, att bara man börjar springa så far det här pulsen upp till väldigt höga höjder, och då far det direkt över aerobtröskel. Men ändå så måste du försöka, om du vill bli löpare så måste du förstås löpa. Och då i början så det är jätteenkelt och bra sätt att du går och joggar. Okej, visserligen under de här joggbitarna så stiger pulsen eventuellt lite för högt med tanke på sin egen aerobtröskel, men att sen då du går så sjunker den här pulsen lite, och så blir det ändå den här totala belastningen av en träning bedöms mest av den här medelpulsen på hela träningen. Så att om du får på det här sättet din medelpuls ungefär där den ska vara, så kan du säga att du har gjort en utvecklande och bra uthållighetsträning. Och sen då du utvecklas så märker du att du kanske kan korta av de där gångbitarna och jogga lite längre bitar. Och på så sätt så efter en viss tid så kan du springa genom hela länken, och så hålls fortfarande pulsen där den ska vara.
Jag har gått igenom det också. Det känns som en extremt stor seger. De har märkt att vits, jag klarar hela löppasset på grunduthållighet.
Och det är roligt.
Ja, det tar tid, men belöningen är stor.
Ja, så är det ju. Som jag sa, det tar bara lite tid och tålamod, men det kommer. Att kroppen är ju klok på det viset att den utvecklas nu om man belastar den på rätt sätt och tillräckligt regelbundet och ofta. Men inte för mycket.
Vi har ju som inte alls snackat på att hur mäter man den här pulsen? Okej, det kanske är självklarhet för många men inte för alla.
No, ja, förstås pulsmätare och den här nu för tiden så finns väldigt många olika modeller och de där billigaste modellerna kostar inte så jättemycket heller och man kommer väldigt långt med det där men det finns ju förstås det gamla traditionella sättet också att man sätter tummen mot öron här i halsen och simon på klockan och räknar de där pulsslagen, men det är förstås inte så jätte noggrant sätt. Men att nu för tiden där pulsmätarna är nog så jättebehändiga och bra så att det är nog väldigt bra hjälpredskap. Så länge det är hjälpredskap som inte styr utan det är du som styr klockan och inte klockan som styr dig.
Du tog upp det här maxpulsen här ett tag också. Jag tänkte vi skulle slå lite hål på de här myterna. Det här, många tänker som att desto högre maxpuls man har, desto bättre konto har man, men det stämmer ju inte.
Nej, det är fullständigt höpö det. Så att jag som idrottsfysiolog till exempel, så jag kan inte bedöma någons kondition på något sätt bara att de vet vad personen har för maxpuls. Det finns personer som har maxpuls 160 runt. Sen finns ju folk som har maxpuls 240 och allt däremellan. Och enligt maxpulsen kan man inte på något sätt veta hur duktiga eller mindre duktiga de här personerna är. Utan det är bara en personlig egenskap som var och en har. Och det enda som egentligen är viktigt är att vilken löphastighet eller fart till exempel man har då man når sin egen maxpuls. Så som sagt att det finns ju toppidrottare och nybörjare som har väldigt olika maxpulsnivåer. Att till exempel det här, alla känner till Marit Björgen som var och fortfarande är ganska duktig skidlöpare från Norge. Hennes maxpuls var inte mycket över 160. Och ändå var hon rätt så duktig med sina 10-20 eller hur många medaljer hon har från OS och världsmästerskap i grym sport som längdskidåkning. Och sen finns det sådana som har maxpuls runt 220 eller över och som också tävlar på samma nivå.
Och visst är det så att man föds, vi alla föds med en egen unik maxpuls. Och som sagt, det är som har lottats ut när man föds och den maxpulsen har man. Men med tiden så sjunker den väl. Jag vet inte, är det som per år, på ett år sjunker det med en puls eller hur går det till?
Ja, det är sant det du säger att man har den maxpulsen man har och den här medelmaxpulsen som folk har är runt 200. Men att som sagt att den här individuella variationen är väldigt stor. Och sen det här, efter cirka 30 års åldern så börjar den här maxpulsen sjunka något. Det kan vara ett slag på ett, två år beroende på hur man tränar. Och det som är också så där som vissa märker då man inleder sin idrotts- eller motionskarriär att de märker att maxpulsen stiger. Men att det beror bara på det där att man inte liksom har haft sin egen riktig maxpuls i användning. Och i och med att man börjar röra på sig och gör lite olika saker, lite mer intensiva saker, så märker man att man orkar höja pulsen lite högre än tidigare. Men att i verkligheten så har man inte höjt sin maxpuls utan han bara liksom tar fram sin riktiga maxpuls där den ligger på riktigt. Och sen förstås då man blir äldre så börjar den få neråt sakta och man försöker förstås med träning bromsa den här nedgången. Att det är som jag brukar säga själv som någorlunda aktiv veteranidrottare att man försöker bara bromsa nedgången på alla tänkbara sätt och det är det som man gör.
Okej, vi tog upp någon maxpuls. Om vi tar upp vilopuls, kan man räkna ut någonting eller kan man ge som någon Kan du bedöma någon person via dess vilopuls?
Jo, det kan man nog. Ju lägre vilopuls du har, så i princip desto större hjärtmuskel du har också. För att om man tänker på minutvolym, alltså blodcirkulationens minutvolym, så det är ungefär 5 liter cirka. Så det betyder i praktiken att hur många slag per minut måste hjärtat slå för att komma upp till cirka 5 liter blod, alltså i viloläge. Och om du har större hjärtmuskel så kan du pumpa mera blod per slag, alltså slagvolymen blir högre då man utvecklas och hjärtmuskeln blir större. Då behöver hjärtat slå färre gånger på en minut för att komma upp till det där 5 liter. Och därför då man tränar uthållighet och utvecklas som uthållighetsidrottare, då sjunker vilopulsen ganska ordentligt. Man kan säga att en sån där frisk vuxen person kan ha sin vilopuls där runt 50-60. Det är ganska normalt att ha den där, men att sen finns ju toppidrottare som har en bra bit under 30 där de har sin maxpuls, alltså vilopuls. Till exempel Lasse Wirén var en sån där som har haft under 30
sin vil.
Det är ganska lågt. Det är liksom färre än ett slag på 2 sekunder.
Ja. Då du just var in på den här åldern, så där har jag också själv märkt att du har blivit äldre nu också. Och jag hade kanske en sån här 5 års mellanrum mellan jag hade gjort ett test på ett annat ställe, men då jämför resultaten. Så man såg nog min ålder i de här trösklarna eftersom, ska vi säga, det hände en omfång mellan maxpuls och vilopuls var mindre. Alltså som det område som man kan arbeta med så hade minskat.
Ja, så blir det tyvärr med åldern att vilopulsen vill nog stiga lite och maxpulsen vill komma ner. Men det som är bra och lite roligt också att det här uthållighetsegenskaperna kan ändå liksom utvecklas fast man blir 30, 40, till och med 50. Förstås beroende på vad man har gjort tidigare. Att om man har gjort en världsnivå elitkarriär som 20, 25, 30-åring så då kan man kanske inte räkna med att man håller den nivån sen då man är 40 eller 50. Men att om man har rört på sig lite mindre eller inte så mycket och sen börjar man vakna till lite där vid 30-årsåldern och börjar liksom motionera, så kan man utvecklas otroligt mycket ännu förrän man är 40-50 och man kan bli riktigt, riktigt bra även i senare åldern också i många olika grenar om man bara rör på sig tillräckligt ofta och på rätt sätt.
Ja, det finns ju tuffa pojkar i 70-årsåldern också.
Absolut.
Att det är något som... Det finns ingen excuse på ett sätt att man inte som kan utvecklas, att man utvecklas nog alltid.
Så är det att musklerna är på det viset kloka och kroppen överlag också. Belastar du kroppen så får du nytta av det oavsett åldern. Så finns forskningsresultat som visar att även 80-åringar kan bygga muskelmassa. Då de bara de använder den muskeln och kör lite styrketräning.
Om vi tänker på de här testerna och om jag är nybörjare, jag känner mig lite osäker ännu och jag vill inte kanske få på någon sån här löpmattor och springa och utsätta mig för en sån tortyr. fast egentligen hänger en tortyr. Jag har gjort det själv också. Men oavsett så Men jag skulle vilja pröva mig framförst lite själv att behöver jag ha någon utrustning för att kanske kunna testa det här? Och vad ska jag tänka på ifall jag vill göra som på egen hand?
No, förstås att på något sätt så borde du ha koll på vad du är. Att vad du kan prestera. Det kan vara att få ut på en promenad och promenera raskt 30 minuter eller 5 kilometer. Eller någon liten sträcka. Och tar man tid och så ser man hur det känns. Känns det bekvämt och gör man det några gånger. Och så börjar man följa med att bli den här tiden snabbare. Eller att orkar man gå lite längre sträcka på samma tid. då ser man den här utvecklingen att inte behövde vara något desto värre metoder för att se även den här utvecklingen då man börjar. Att, och det som är just viktigast med när man inleder motion att man är ut regelbundet flera gånger i veckan och gör lite olika saker. Och det som jag tycker är jätteviktigt med de kunder som jag börjar jobba med som inte har gjort så mycket tidigare att man hittar den här motionsformen som känns liksom bekvämt och bra. Inte behöver alla bli löpare och tycka om löpning. Det kan vara liksom att promenera i skogen. Det finns fina spånbanor i Vasa med backar. Så bara du går i en uppförsbacke så stiger nog pulsen ut att nu ens behöver springa. Sen finns cykel, alla kan cykla. De flesta har också en cykel. Det behöver inte vara någon flera tusen euros träningscykel eller tävlingscykel. Att vilken cykel som helst så kan du fara ut och cykla och du får jättebra motion. Det finns stavgång. Såna gångstavarna kostar inte något jättemycket mycket och du kommer ju väldigt långt med det också. Så sen finns ju många, det finns simhallar i överallt och simningen är jätteskonsam belastning för kroppen. Att om du har lite problem med lederna till exempel så i och med att du kör lite vattenlöpning eller simning så det belastar inte lederna så jättemycket. Så då får du jättebra motion utan att få ont i lederna till exempel. Och vintern, om vi bara råkar ha en bra vinter så skidåkning är alldeles utmärkt sätt att motionera. Att det är just som är viktigt att man måste tycka om det man gör för annars bär det inte långt.
Ja, det är nog kanske är det viktigaste att det måste vara roligt.
Det måste vara roligt ja. Och kännas så där bekvämt och trevligt.
Mm. Jag har ju det här, jag har skickat två adepter hit också därför som jag har tränat nu och de hade ju som målsättning att de håller på med hinderbanelöpning och de vill bli bättre helt enkelt och klara sig bra. Så jag sa till dem att för att du inte känner till deras kondition så riktigt bra så jag skickar dem hit då till dig så att jag vet vad det har dem att. Så här var ju 1000 gånger lättare för mig att bygga upp ett träningsschema att de där vet exakt hur de ska träna grunduthållighet och fartuthållighet. Och de var lite, jag vet inte, var de rädd men nu var de kanske lite så här nervösa att vad är det här testet för någon nu? Men jag tänker om du förklarar lite att vad går det här löptestet ut på?
No, det är som, för det första så det här, det finns ju många olika typer av tester. Men om man tar det där traditionella mattestet som man gör med de flesta. Det är en sån där, det är ett maxtest förstås att som man kör till så hög belastning som man själv tycker att man klarar av. Men att i princip den här traditionella testet går ut på att man inleder testet väldigt sakta. Så det blir lätt joggning. Och man kör alltid 3 minuter per gång. Och sen efter varje 3 minuter så stiger belastningen lite. Och sen stiger den lite. Och sluttiden ofta på ett sånt där maxtestar cirka 20-25 minuter sammanlagt. Och man kan säga att i de där testerna så första 10 minuter är ganska lätt och bekvämt och enkelt. Sen blir det lite jobbigare men ändå totalt hanterbart och sen de här sista minuterna på testet så är förstås lite jobbiga men att man själv avgör var man tycker att det ska slutas och då förstås gör man det enligt kundens önskan och det som är också bra att komma ihåg med de här testerna att det har inte någon betydelse för de här trösklarna i bedömningen hur hårt du liksom pressar dig där på slutet. Utan det påverkar inte alls på de där trösklarna. Att även om du känner då du avslutar testet att du kanske skulle ha kunnat fortsätta lite till ännu. Så det kan man ta sen följande gång och fortsättningsvis så påverkar inte på den här bedömningen av de här pulströsklarna. Så du får den nyttan av det som du var ute efter också då du kom på test. Och det är just det som, den här nyttan som du får av ett sånt där test, är det att du behöver inte gissa något mer. Att du ser hela din prestationsprofil, var du har dina styrkor, var du har eventuellt dina utvecklingsområden. Och då kan du styra din träning ditåt som gynnar dig bäst. För alla ska inte träna på samma sätt. Att vi alla är lite olika och vissa är mer uthålliga än andra, vissa är lite snabbare än andra, vissa är lite starkare än andra. Och så kan det gå vilken väg som helst. Och medan du kollar upp var du har dina styrkor och utvecklingsområden, så kan du liksom göra ett vettigt och utvecklande program också.
Ja, det kan ju finnas någon som säger att nu ska du få springa på 130 puls, om man tänker att det är en sån här passlig joggfart. Men som du sa, då var jag in på det här maxpuls. Så det 130 kan betyda helt något annat för två olika personer, om de har olika maxpulser. Att för en kan det vara superhård fart, för den andra kan det vara snigelfart, till och med gång.
Så är det tyvärr. Och om man ser på såna basic-tidningar till exempel läser, att nu har jag läst många gånger då det står någonstans att alla ska liksom springa under puls 130, men det är riktigt sån där höpö-höpö-staff igen. Och för att du måste nog ha lite koll på de där egenskaperna du har för att veta om det är 130. Det kan vara till och med 120, eller sen kan det vara 160.
Exakt.
Att det kan vara någonting, vad som helst däremellan. Och ett sån där bra sätt för en sån där som har redan motionerat lite, att man vågar pressa lite. Så du behöver inte göra mycket annat än far fast i Öjberget och så värmer du upp lite och så dunkar du upp backen en gång allt du orkar. Och så ser du hur högt du får upp pulsen. Då vet du väldigt nära var du har din maxpuls. Och så kan du se lite med miniräknare att om du tar 90% av din maxpuls, då är du ganska nära din anaerob tröskel, och tar du 80% av maxpuls, så är du ganska nära din aerob tröskel. Det kan förstås vara lite individuella skillnader, men att ofta kommer du inte så jättelångt ifrån den där riktiga världen på det där sättet.
Att springa upp för en backe som jag har någon gång faktiskt testat också, som får upp maxpuls för mig. Och springa upp för en backe. Men jag vet att för mig blir det som nästan för brutalt, att jag får så mycket mjölksyra i benen att jag hinner få pulsen för jag dör dit i backen. Att för mig själv så har jag funkat bättre just som till exempel det testet som du gör, att pikkuhilja så ökar man belastningen.
Ja, det stämmer. Men där lär man sig också det där att det där bästa sättet att nå sin egen maxpuls, att för det första måste du vara ordentligt uppvärmd för att du kan ens nå på ett någorlunda bekvämt sätt din maxpuls. Men det räcker inte bara med vanlig uppvärmning, utan du måste öppna lungorna lite. Att alla som har tränat lite och vill köra en maximal träning, maximal uthållighet, så vet att till exempel om man värmer upp sakta joggning 20 minuter och efter det så kör man lätt fartuthållighet till exempel 10 minuter för att öppna de där lungorna ordentligt, att de börjar fungera och kroppen börjar liksom fungera annars också på ett bra sätt. Och sen kan man inleda ett par stycken 2-3 minuters backdrag, och då börjar du vara, eller ska vi säga att kroppen börjar vara i ett sånt tillstånd att kunna nå den där maxpulsen som man har. Och det krävs lite förberedelser inför att nå sin maxpuls. Det räcker inte riktigt bara att man kör bilen till Öjbergets parkering och så promenerar till trapporna och sen dunkar man upp trapporna en gång och så dör man halvvägs och så ser man på klockan att jaha, inte kom det så jättehögt. Nej. Och syrorna har man ända upp till öronen.
Jag sa att jag gjorde det mattest det här tidigare också, att, och det gick nog precis till så som du sa, att det var ganska lugnt i början och ska vi säga det här procentuella andelen som pina, så är ganska liten sista slutligen testet. Att det var där på slutet en riktigt kort stund bara som man fick maxa sig. Så att jag tyckte det var inte var obehagligt för mig.
Nej, och inte det att alla som har varit, så de har lite såna tankar på förhand som inte riktigt stämmer med verkligheten, men sen efteråt så då de vet hur det går till och hur det ska kännas och hur tungt det är, så märker de att det var inte så farligt i alla fall. Och sen just att fast man pratar om maxpuls eller maxtest, så man är inte så jättetrött. Okej, då man slutar testet så är man nog trött, men att några minuter efter man har slutat så är man nästan normalt i skick tillbaka. Och om man tänker på sin träning till exempel, så dagen efter ett sånt där test så du kan ju träna helt normalt, för att den här tiden du är på höga varv ändå så kort, så att du återhämtar dig nog snabbt, att du kan liksom helt normalt träna och motionera följande dag.
Det här, du sa tidigare att 70-80% ska man träna grunduthållighet, och såklart så ska man fara på fartuthållighet då, som är då över det här aeroba tröskeln. Och jag har hört ett sånt slogan som kanske härstammar från 80-90-talet, kanske, jag vet inte från vilken årstid, men maito happoon elämä. Och är det någonting som man ska göra?
Absolut. Att du kan ju tänka så det rent logiskt också, att om du springer alltid sakta så blir du väldigt bra på att springa sakta. Men sen om du ska delta ett lopp eller liksom vill springa en viss tid, så försöker du förstås springa så hårt du kan. Och du vill nå så bra tid som möjligt. Och så det räcker inte att bara springa sakta, även om det ger den här grunden till allting. Så då, det behövs intensiva träningar, både liksom fartuthållighet och maximal uthållighet, för att de här övriga områden ska utvecklas. Och det är också viktigt att komma ihåg och veta att om du bara tränar grunduthållighet och inte några intensiva träningar, så kommer liksom taket emot väldigt snabbt, och det blir en sån där låg maxnivå, blir en bromskloss eller en sån där som hindrar även uthållighet att utvecklas. Så den här, ska vi säga, sån där bra utveckling av alla de här olika egenskaper kräver också träning av alla olika egenskaper, även om den här fördelningen är liten. Så att man vill ju inte att den här låga maxsidan blir en bromsande faktor för utveckling av uthållighet, för det blir det ju så om man inte gör även såna träningar där man måste luta mot knäna lite mellan varven. Och de där mjölksyrorna, så det, man lär sig nog att det, mjölksyra är också din vän. Du ska börja tycka om den där mjölksyran, att det att du liksom kör upp mjölksyrorna lite högre och sen far de ner och så far de upp tillbaks till exempel i olika intervallträningar, så det är då kroppen och prestationsförmågan utvecklas också.
Om man tänker på helt vanliga motionärer, finns det några fördelar för dem?
Absolut, det finns fördelar för alla. Så alla som motionerar så ska bli ordentligt anfodda lite nu som då. Och man behöver inte ens ha någon pulsmätare. Att man märker nog själv då man är ordentligt anfodd. Då det inte går att prata med kompisen mer, så då är man nog ordentligt anfodd. Och det är en sån här bra tumregel, tycker jag, att en gång i veckan så borde man nog bli på något sätt ordentligt anfodd. Du kan göra det på många olika sätt. Du kan springa, cykla, du kan spela innebandy, du kan spela badminton. Du kan göra precis vad som helst. Men det mesta du gör i veckan så är med lite lägre belastning och med lägre puls. Då blir den här totala helheten bra.
Jag har märkt själv att till exempel då jag kör peruslänk, far på sen myslänk då på den här aeroba sidan, så om jag har varit stressad alla veckan, så nu får jag kanske till en viss del bort lite stress, men jag känns lite kanske kroppen ännu. Men kör jag ett riktigt sådant hårt intervallpass, så här nollställer nog min kropp som hormonbalans och det här. Att det funkar för mig just som vid stresshantering superbra, just ett hårt träningspass.
Vi är alla lite olika och alla upplever träningarna på olika sätt. Och för vissa så den här långlänken, då man far ut och är lite stressad, men sen då man får njuta av naturen och den här bekväma, lugna belastningen, så småningom så släpper det här stresset och man kan vara hur lugn och harmonisk som helst när man kommer tillbaks. Och sen andra är sådana att man behöver lite köra på hårt ordentligt och luta mot det här knäna så att mjölksyran spruter ur öronen och då hittar man det där, eller sättet att man får det här bort stressen. Men ofta blir det så där, framförallt sådana som är lite mer erfarna uthållighetsidrottare eller motionärer, att man gör både och. Att vissa dagar så funkar den ena och en andra så funkar den andra. Att det blir lite både och.
Ungdomar, alltså sådana som inte ännu har, eller barn kan vi tala om, sådana som inte ännu har kommit i tonåren, så jag har hört att de har inte mjölksyra eller laktat i kroppen vid fysisk ansträngning. Stämmer det?
Ja, det har mindre att liksom den här förmågan att bilda mjölksyra och köra mjölksyran högt utvecklas lite med åldern, att tioåringar får inte så mycket mjölksyra i sig fast det kör hårt eller fullt. Och sen så småningom i tonåren så började det bildas och så blir man mer van med det där och får lite muskelstyrka med den här fysiska utvecklingen som gör att man klarar av att producera och tåla mjölksyra, och sen förstås det värden som man får i olika testerna så stiger också med åldern. Men det är inte någonting som man direkt behöver mäta på yngre barn eller unga tonåringar med mjölksyra. Att det kommer sen då man börjar tävlingsidrotta så att man eventuellt behöver kolla lite och sen följa den här utvecklingen sen framöver.
Vi har det här familjen Fys som är återkommande fenomen i vår podd, och där har vi den unga och mitt i livet och livserfarna. Och nu då vi var in på det här, den unga då, så jag tänker då vi snackar just om det här laktat, nu att det kanske produceras lika mycket för dem som för dem som är förbi tonåren, så är det någonting en junior eller föräldrarna ska tänka på, eller en tränare då, ett barntränare?
Ja, förstås, man ska tänka på det där viset att om man tänker på idrott överlag, så man vill ju liksom som tränare tänka att man förbereder ungdomarna så att de kan bli riktigt bra som vuxna. Att man vill inte bränna dem för tidigt, och det är kanske ett litet problem som vi har i Finland överlag, att vi vill träna lite för hårt och bränna de här ungdomarna lite för tidigt. Att antingen sen blir de fysiskt trötta eller sen mentalt trötta för tidigt, att före du ens kommer i närheten att den här maxnivån som de eventuellt kan nå lite längre fram. Och där skulle jag vilja liksom poängtera det där att de hinner nog, att det är viktigt att de tränar och att de tränar mångsidigt, men att just den här tanken att få FM-medalj som 14-åring, det kan vara trevligt och fint och nu ska man ta emot det som kommer, men att om man sätter hela livet på det att få framgång lite för tidigt, så då brukar det inte bära något riktigt långt. Men sen finns ju förstås sådana fysiska talanger som kan på ett lugnt sätt nå det där FM-medaljen, om han har liksom medfödda egenskaper, att generna är på ett sätt och vis rätta för vissa idrotter, så är man duktig fast man inte kanske har gjort så jättemycket ännu. Men att så där överlag så tycker jag nog att man ska ha lite tålamod och inte pressa dem varken fysiskt eller mentalt för mycket för tidigt.
Om vi tänker då på det här som är mitt i livet och det här livserfarna, och grunduthållighetsträning ser säkert ganska likadant ut för båda de här generationerna, men om vi går in på det här tröskelträning då, intervaller och sånt, att är det samma där också eller ska man tänka annorlunda där?
Ja, förstås, ju äldre man blir så man kanske inte vill pressa sig till max lika mycket och mera. Och det här ska vi säga, livskvalitet bedöms lite av den här grunduthålligheten som man klarar av. För att bra grunduthållighet så gör det att du är liksom stark orka med vardagslivet också. Så att det är grunduthållighet som man ska mest satsa på. Men även de här äldre ska nog behöva bli anfodda lite nu som då. Och lite styrketräning också. Att man, för att styrkan också minskar med åldern. Och det här, om du det här cyklar eller springer så gör du inte så jättemycket med armarna. Och då är det viktigt att man försöker hålla eventuellt utveckla också den här muskelstyrkan i övriga delar i kroppen också. Att det inte blir bara uthållighet, bara liksom skidlänkar och löplänkar, cykellänkar, utan lite styrketräning. Och jag vet att det är många som inte känner sig bekväma i gymmen, men att med väldigt enkla och billiga redskap hemma så kan du göra väldigt bra muskelkonditionsträningar. Och framförallt för bålen, att magen och ryggen är väldigt viktig och det kan man enkelt göra hemma utan att ens behöva ha något mycket redskap överlag.
Ja, det var bra att du tog upp det här med styrketräning. Därför är nog just, för en livserfarna så är det nog jätteviktigt. Kanske till och med viktigare än konditionsträning.
Ja, man ska orka liksom bära de här handelspåsarna då man hämtar mjölk och mat från butiken. Att du ska nog ha den förmågan så länge som möjligt. Och du vill ju förstås bo hemma och klara dig själv så länge som möjligt.
Och vi tänker nu att okay, vi har behandlat de här två trösklarna, aeroba och anaeroba tröskeln. Och nu har vi kommit fram till att nu man vet att när man har farit över aeroba tröskeln och så har man då som plan att nu ska vi få känna på lite mjölksyra. Och hur ser en sån träning specifikt ut om vi är där nära anaeroba tröskeln?
Ja, det finns ju många olika sätt att köra såna intensiva träningar. Och för att göra saken enkel så brukar man fördela de här olika träningarna till fem olika zoner. Många klockor har så där automatiskt också färdig inbyggt att det finns fem olika pulszoner. Att om man börjar underifrån så, och tänker man på grunduthållighet så pratar om GU1 och GU2. Det är liksom nedre delen av grunduthållighetsområdet som är 10-15 slag under din aerobtröskel. Och det är där man ofta gör de här långlänkarna som är långsammaste länkar av alla. Och sen då man kör upp pulsen lite så kommer man in på här GU2-området. Det är liksom strax under eller vid aerobtröskel. Och det brukar vara såna de här halvlånga länkar som är ändå tänkta att vara grunduthållighet. Det kan vara en timme plus minus beroende på konditionen. Men alla de här GU1 och GU2, det är i princip länkar med jämnt tempo. Att man kör med samma fart genom den träningen som man genomför. Sen då man kommer in på fartuthållighet så kommer vi först in på FU1-område. Så det är liksom strax över aerobtröskeln. Och det är där det börjar bildas lite mjölksyra i kroppen. Men ändå inte så jättemycket. Så att kroppen klarar av att hantera, fast det ökar lite med samma belastning, de där syrorna i blodet. Och det kan vara en sån typisk tempolöpningsträning, att man till exempel joggar 10 minuter som uppvärmning och sen kör man en halvtimme med jämfart, då att man har pulsen där strax över aerobtröskel. Och sen då man har kört halvtimme fartuthållighet 1, då drar man ner farten tillbaka och till exempel joggar 10 minuter som nerjoggning. Då har du gjort en bra träning av FU1. Sen då man börjar prata om FU2-träningar, så då är det ofta sådana där längre intervaller. Det kan vara till exempel 3x10 minuter intervaller, där man under intervallen så kör man upp pulsen dit till FU2-området som är i praktiken strax under anaerob tröskel. Och där ska man komma ihåg att man måste, ju hårdare träning man har framför sig, desto bättre uppvärmning måste man också göra. Så där kanske man kör 15 minuter uppvärmning och sen kör man till exempel 3x10 minuter fartuthållighet 2 och har lite stigande trend också där i de där intervallerna när det gäller belastning, att man ser på pulsen på de där dragen och så att man farten och pulsen kanske stiger lite vart efter i första, andra och tredje draget. Men ändå hålls där på slutet av dragen under anaerob tröskel. Och sen då man far över den här anaerob tröskeln så blir det ju träning av maximal uthållighet. Och de där backdragen är nog där de där mest effektiva träningar. Då man kör uppvärmning, sen eventuellt lite FU för att få upp flåse lite och förbereda kroppen. Och så kör man till exempel 5x3 minuter uppför då pulsen stiger dit över anaerob tröskeln. Och det brukar vara sådana träningar där man hamnar nu och vill också luta lite mot knäna uppe på backen.
Och de träningarna minns man?
Det minns man nog. Och man lär också att njuta av de där träningarna sen.
Mm. Jättebra. Ja, sen beror det förstås också på att jag tänker just på intensitet eller längd. Att det ser säkert annorlunda ut också att träna man inför maraton eller träna man inför 3000 meter. Då kan intervallerna säkert, eller desto kortare sträcka, desto kortare intervall också.
Ja, det är ju så att du måste ju planera din träning så att den är mest lämplig för ditt mål. Det kan vara att springa bra sträcka på Coopetestet eller sen bra tid på maraton. Eller det finns sådana som vill springa 100 meter hårt. Mm. Så då måste du förstås planera den här träningen, att den träningen ger den utveckling som du är ute efter just på den sträckan som du satsar på.
Och ifall du är helt förvirrad nu, du som lyssnar.
Hoppas inte.
Så inga problem. Mika här är en jättebra tränare, så om du känner dig osäker så då ska du vara i kontakt med Mika och diskutera ditt läge. Så förklarar han bättre åt dig. Eller ännu mera det som målsättningen som passar för dig.
Du är välkommen om du behöver hjälp och du behöver inte vara rädd att det blir nog bra. Oberoende av vilken nivå du startar ifrån.
Jag har gett de här frågorna, eller topics som vi ska gå igenom här, men jag har lämnat några bort som inte jag vill att du ska få reda på. Så vi har ofta en sån här som på håret, som är inspirerat av Niklas Viitalas hår.
Okej, okay. Spännande.
Så det här är en specialfråga åt dig nu. Inga paha grejer det här, men första frågan. Pulsklocka på armen eller hederlig fingertoppskänsla? Vad funkar bäst?
No, jag litar mest på pulsklocka på armen med bälte runt bröstkorgen.
Okej. Okay. Så tekniken i ditt fall?
Tekniken i mitt fall, för då kan jag vara säker på det som jag har gjort och kan lita på de värden som jag också fått fram.
Yes. Okej, okay, då tar vi nästa. Maxpulstest. Du sprinter upp för en backe eller så jagar du en buss?
Båda funkar, men att det är kanske säkrare i en backe än i trafiken. Så kanske jag väljer nog den här backen.
Okej. Okay. Och nu kommer det henne en sista fråga som är mest intressant. För Niklas Viitala tror jag som inte var platsen. Men Om du far på ett gym, så vad har du på dig då? Har du shorts eller långa tights?
No, jag har nog shorts för det mesta. Men om det är riktigt kall gym så kanske kan ha långa byxor, men att i gymmet så brukar jag nog inte ha tights.
Okej. Hur är det om du far ut på en länk då? Har du byxor eller långa tights?
Det varierar. Jag har nog både och.
Okej. Ja. Det är bra. Bra diplomatiskt svar.
tack för det.
Men det var jätteintressant avsnitt det här, och jag hoppas lyssnarna fick mer insikt i vad de här trösklarna betyder.
Jag hoppas det.
Om du vill sammanfatta allt detta på ett lätt sätt, hur skulle du göra det?
Motionera regelbundet och mångsidigt hela livet genom. Det är det som är nyckeln till framgång.
Jättebra svar. Hålla helt med.
Man ska tycka om det man gör. Inte för att man måste.
Har du själv några målsättningar förresten?
No, inte riktigt något mer. Eller kanske mitt mål för tillfället att bli van med min nya höft. Jag blev höftopererad för ett år sedan. Och nu kämpar jag med ett nytt ben som inte riktigt är samma som tidigare. Så jag har lite problem att få den att funka, men att jag brukar säga att man ska aldrig ge upp, men att, och det ger jag aldrig upp heller, men att jag måste kanske glömma de där farterna och de där prestationerna som jag kunde ändå göra för några år sedan, men livet går vidare.
Men det är på bättringsväg eller?
Ja, nu blir det bättre hela tiden. Att du ska köra mycket rehab och jag klarar av mycket saker redan och jag måste bara anpassa min träning och mina mål enligt vad som är möjligt för tillfället.
Det här skulle också vara ett jätteintressant ämne att diskutera någon gång i framtiden om. Och se lite hur det har gått med din träning och så här. Att vad lös som att tänka på om man har genomgått en höftoperation och sånt.
No, ja, det är nog förstås, där har man mycket att berätta. Och det här själva höftbytet, så det är ju ganska stort ingrepp. Att i princip så de såga av mitt lårben. Sen borrade de hål in i benet dit de sen gjuta fast i en sån där titanpinne med en titankula på andra änden. Och sen lagade de ett sån där nytt motstycke i höften dit de sen stoppa in handen kulan. Och sen sydde de ihop rumpan tillbaka då de fick det färdigt. Och det som är kanske lite intressant och speciellt också att jag blev ju opererad på morgonen och jag kanske var färdig cirka 11-tiden, så cirka 5 timmar efter operation så kom jag hem från Tammerfors med vanlig taxi och satt på framsätet hela vägen från Tammerfors till Vasa. Och så gick jag på kryckor 2 dygn och på tredje dagen var jag ut på länk redan. Okej, länk betydde då några 100 meter gång med cirka 5-10 cm steglängd. Men jag var ut på länk och promenera utan kryckor då.
Intressant.
3 dagar efter ingreppet.
Det låter som en väldigt lyckad operation då.
No, det finns nog saker som skulle ha kunnat lyckats bättre, men att det är bara ett exempel att man klarar av väldigt mycket om man vill och gör det som behövs. Och den här rehabträningen är så otroligt viktigt för att komma tillbaka till kanske inte formen, att till en sån där nivå där du kan göra det mesta som tidigare. Kanske inte när det gäller tävlingsidrott, men att i vardagslivet.
Mm. Ja, det finns alltid en väg uppåt.
Absolut, man ska aldrig lämna och ligga.
Ja.
Never.
Dessa visa kloka ord kanske vi kan avsluta detta avsnitt. Tack Mika, hördu, för att du var med här.
Tack, det var jättekul och intressant och roligt.
Så vi får väl återse och höras i andra ärenden här också. Kanske jag står här på mattan någon dag också och pinar mig själv.
Ja, du är välkommen. Tack, tack.
Tack, tack. Men tack alla lyssnare, och så ses vi och hörs vi. Jo, nästa gång. Hej då.